Hej och välkommen ännu en gång till Great Books, podcasten som är som en liten bokklubb mellan mig som heter Simon och då mitt emot mig sitter Erik. Hej.
Hallå.
Hej, hej, hej. Och till idag har vi, det var länge sedan vi såg sist i alla fall på det här sättet, för det tog lite tid och då var det sen sommar emellan, men det var också en lång och svårläst bok.
Ja, det kändes lite hopplöst ibland. Mm. Eller jag var igång i början av sommaren, tänkte nu kör vi. Mm. Då ville inte du.
Nej, okej, okay, just det.
Ville du läsa serier eller?
Ja, precis. Jag var tvungen att vila hjärnan på det sättet. Men vad heter det? Jag hade också sådana känslor upp och ner i det här. Men det slog mig att så har det varit med, det är inte alla böcker, men det är många av de här böckerna som det, man har den känslan i.
Ja, men här var det en ny känsla av hopplöshet, tyckte jag. Mm-hmm. För att vi läste ju någon inte Herodotos, utan han den andra.
Peloponnesiska kriget.
Ja, precis. Det var mest att det var så himla mycket, så nu är det ett slag till och den dog. Och, alltså, men här var det mer svårt att hänga med i argumenten.
Ja,
alltså, svårt att veta hur man ska läsa den.
Ja, det är någonting med att den är ju ganska basic, grundläggande, som man känner att man borde kanske förstå. Men samtidigt är det ett språk, vi kanske kommer till det, men den är ju översatt då såklart till svenska, men det är många ord som, alltså den bara säger så att tomhet finns inte. Och då vet inte, vad fan menar de, vad är tom? För att det är ingen sån riktig definition av tomhet då.
Ja, det tycker väl Aristoteles. Alltså han går ju igen och han, jäklar, det är stora ambitioner. Men det är ju liksom oändlighet, rörelse, förändring. You name it. Allt det där ska...
Ja, just det. Det är Aristoteles bok Fysik då i alla fall, som är en naturvetenskaplig bok. Vi ska
få en inblick i naturvetenskapens födelse, står det i förordet.
Ja. Naturvetenskapens födelse, ja, precis. Och jag hörde någonstans också att liksom, det här kan motsvara, liksom, vad heter den här? Ja, man ska ha en teori på hur hela världen funkar. Liksom. Och detta är typ den första då. Så här sammanfattar jag allt.
Ja.
Hur allting funkar. Mm.
Eller det är del ett av två. Sen finns det ju metafysiken. Som, vi ska läsa, som betyder efter fysiken. Så de hängde ihop, tyckte han, tror jag. Så den ska vi läsa efter den här.
Okay.
Så när vi läst de här två då har vi en komplett teori.
Mm. Nej, men så det är ju intressant. I början då, det är liksom, vad heter det, bok ett här, rubriken Frågan om naturens grunder. Det borde ju inte vara så svårt att hänga med i, tänker man.
Vi börjar från början alltså.
Ja. Och så, ja, just det, jag läste någonstans också att Aristoteles grej var att för att liksom bara kunna börja prata om någonting, så var han tvungen att ha en referens. Och den referensen var liksom de andra som hade sagt någonting om det. Så det var ju samma i politiken också, där att han liksom pratade mycket om vad andra har sagt. Och ibland bekräftar han och ibland säger han, det var det dummaste jag har hört.
Så måste du göra idag om du skriver en doktorsavhandling till exempel.
Nej,
måste
du också så alltså?
Ja, du måste göra så. Vad har andra skrivit här? Ja. Du måste ha ett sånt bakgrundskapitel. Vad sa de andra och hur förhåller jag mig till det? Så det började han säkert med.
Okej, för det återkommer i alla kapitel, inte bara i början, utan det är, för varje ny fråga så han tar upp så är det. Det här sa ibland dom. Det sägs.
Ja, då fanns det ju andra som har pratat om grunderna. De här försokratikerna. Thales sa ju att allt är vatten. Mm. Och vad var det nu? Empedokles sa att allt är kärlek och hat.
Det stack ut lite där, för det var antingen var det allt vatten eller så var allt eld eller så var allt jord.
Ja.
Men allt kunde också vara kärlek och hat.
Det var... Ja, just det. Och så... Vilka fanns det mer? Demokritos, atomisterna som sa att det fanns oändligt antal grunder, liksom, alla atomer.
Mm. Sen vet inte jag riktigt vad Aristoteles själv kom fram till. Men det
Nej,
är väl...
han säger ju, han avslutar varje stycke med så här, nu har vi pratat om det här, färdigt om det här. Mm. Men där kunde han sammanfatta, tycker jag.
Jag saknar man det varje gång, att man tänker, vad fan har jag läst nu? Men det är också, man märker, för visst är det liksom föreläsningsanteckningar detta, eller?
Ja, den
heter... Det känns som det i alla fall att han avslutar kapitlen så. Och det är rätt kaxigt så, om ni inte har fattat så är det fel på.
Ja, men jag är läxan. Mm. Jo, men den heter Fysik Akrosis, som betyder föreläsning om naturen.
Ja, ja, ja.
Så fysis är naturen. Det är liksom, så blir det ju fysik då.
Mm.
Men precis, grunderna då. Ja, det försökte jag också. Men vad kom han själv framtid till? Han skriver så här, det är nödvändigt att det finns antingen en grund eller flera. Och om det finns, bara finns en grund måste denna vara antingen orörlig, så som Parmenides och Melissos hävdar, eller underkastad rörelse. Bla bla bla.
Just det.
Men han kom fram, läste jag någon annanstans. Nej, men det stycket slutar med att det finns grunder. Att det följaktligen finns grunder och vilka de är och hur många de är till antalet låter vi nu vara avgjort.
Ja, just det. Ja, det är en klassisk Aristoteles mening.
Men då var det, har jag fått för mig, att det fanns tre grunder, säger han. Mm. Jag har inte riktigt fattat. Det finns liksom materia.
Mm.
Och så finns det form.
Aha.
Så materia är liksom materialet, men
det är som trä och sen formen kan vara en säng då, som ett vanligt exempel i boken.
Ja, eller liksom fröet är, fan, alltså det är svårt.
Ja.
Men det tredje fattar jag inte riktigt om det är frånvaron av form. Det är något sånt där skumt som gör att förändring möjlig. Det har jag inte riktigt greppat.
Nej, just det. Men det känns som den hakar vidare på Parmenides som vi läste då, som också var förhållandevis obegriplig. Att jo, men det jag menar med det, jag försökte säga innan, att frågorna som ställs är liksom inte, jag är inte van vid, alltså när de frågar sig, finns rörelse? Och sen så grottar ner sig det så himla mycket. Och från mina fysiklektioner var det kanske mer att man hade en boll, eller man släppte en boll och en fjäder. Och så, vilken åker snabbast? Just för att fråga om det fanns rörelse.
Ja, ja.
Och att det var så
självklart. Du jobbade ju, eller vi jobbade ju med rörelse,
ja,
på fysiken.
Det gjorde vi på sätt och vis, ja.
Det är viktigt. Det är ju centralt liksom, i fysiken. Men den frågan, om det fanns rörelse, den har Aristoteles rätt ut.
Den har, ja, precis, men det reddes ut så långt innan jag föddes att det har liksom aldrig, jag är så ovan vid liksom, att man ska prata om det. Jag fattar inte riktigt.
Det är ju filosofin, tror jag. Det är ju det som är filosofi. Jag går ut i grunderna.
Mm. Jo, men det här är också naturvetenskap, menar jag, så att det är inte, det känns som det är filosofiska frågor ibland, så
oändligheten. Ja, men det är ju samma, det hänger ju, det är inte, det är ingen skillnad.
Jag tyckte det var du som sa det, att det är ju filosofi.
Nej, jag menar det här med att man nöjer sig inte med liksom att rulla bollar, utan du måste, du vill gå till grunderna liksom.
Mm. Just det. Ja,
för att det var en del, som Parmenides sa ju att det finns ingen rörelse.
Nej.
Och jag tror Platon var också inne på det, att de här idéerna, de var liksom helt orörliga och eviga.
Mm.
Så då var väl Aristoteles grej att, nej men, titta ut här genom fönstret, du ser ju att grejer rör på sig. Det finns ju rörelse liksom.
Just det.
Så han var tvungen att argumentera för det.
Yep.
Andra sa att...
Men där är också någon form av översättningsgrej. Varför jag hörde något om rörelse på engelska, så är det också change. Alltså förändring. Men ibland är rörelse på riktigt rörelse. Men det kan också betyda bara att något ändrar på sig.
Du kan gå från att vara sjuk till att bli frisk.
Just det.
Det funkar också inom Aristoteles. Under hans paraply liksom.
Ja, men precis. Men det är också rörelse då.
Ja. Så all slags förändring är det han snackar om.
Mm.
Det gör inte det lättare.
Nej.
Även om förflyttning då är den viktigaste slags rörelse, säger han någonstans.
Just det, det var i slutet där.
Den är primär.
Ja, den viktigaste rörelsen.
Ja, men det är lätt, jag tycker det är liksom lätt, det går lätt förlorat sådana här, de centrala punkterna kan liksom. Vi snackar lite om det, att de ibland bara fladdrar förbi ibland alla orden, alla argumenten.
Mm.
Vi har ju snackat om att vi inte ska försöka läsa så mycket omkring.
Nej, precis.
Men det är en ganska svår bok att bara absorbera liksom vad som är viktigt.
Ja, för när vi läste Platons gästabud till exempel, det enda jag hört om det är liksom platonsk kärlek. Men hade jag inte liksom hört talas om det innan, så hade jag nog tagit med mig någonting annat ur den mycket mer. Just det tyckte inte jag var det centrala, men det är liksom
just det.
Någon annan smak. Och det är samma med den där boken, när jag lyssnat på en podd om det, så har de plockat ut några saker som var, aha, okej, det är det som är det viktiga att ta med sig. För att ibland, när jag läser det, så jag fattar inte att att den har funnits kvar i så många tusen år.
Det är jättemånga som har skrivit av den.
Ja, och uppenbart förstått precis allt. Och inte som jag, då blivit bara helt förvirrad och tänkt, ah ja.
Det vet vi ju inte hur mycket de har fattat. Men de kanske inte heller bara, de kanske har studerat den, ja, ingående.
Mer noggrant än vad jag.
Men jag tänkte jag kunde läsa bara några rader som så man får en känsla för hur det kan låta.
Mm.
Vi tar upp sidan 262.
Vilket kapitel är vi på nu så jag också hänger med?
Bok 6. Mm. Ja, det är bara lite random stycke. Så här kan det låta. Låt nämligen den första tid under vilket det som är underkastat rörelse befinner sig i rörelse vara XR och låt den delas vid K. All tid är ju delbar. I tiden XK är då föremålet i rörelse eller så är det inte det. Och i tiden KR förhåller det sig åter på samma sätt. Om det alltså inte är i rörelse inom något av dessa tidsavsnitt så borde det väl vara i vila under hela tiden. Det kan ju omöjligen vara i rörelse när det inte är utsatt för rörelse under någon tid. Men om det endast är i rörelse inom det ena tidsavsnittet så kan det väl inte vara i rörelse i XR så som i en primär tid. För rörelsen står i relation till en annan tid än XR. Föremålet måste alltså ha varit i rörelse i varje godtycklig del av XR, vilket man än väljer.
Ja, det är snudd på omöjligt alltså. Man tänker sig att han har då kanske en, vad heter det, whiteboard. Han ritar upp XR och K.
Mm.
Men om man inte har det så är den här föreläsningen, då är den ännu svårare då.
Vi är ju inga riktiga naturvetare heller. Kanske är det liksom, man kanske vänjer sig lite vid det här sättet att resonera.
Mm. Nej, men det, ja, för man känner ju alla det där. Vi har sträckan A till C.
Mm.
Så jag trodde jag skulle vara med. Men varje gång jag började med dem så blev det snabbt.
Ja, det var någon gång jag försökte rita här i marginalen och det, ja, gick ibland med. Men för det mesta så pallade inte riktigt heller lägga så mycket tid på det.
Nej.
Ja. Yeah.
Precis, och det jag kände också, för det är ju en massa noter här som översättaren har gjort. Och de har ju tidigare böcker varit hjälpsamma så, men här tänkte jag att även noterna var väldigt, förutsätter en hög kunskap för att man ska kunna hänga med.
Mm. Men ska vi försöka säga någonting av vad han tycker? Ja. Vad tar du med dig?
Ja, nej, men,
hur är hans bild av naturen?
Jag måste säga att de två första böckerna har fallit mig lite i glömska. Det är alltså Naturens grunder och Naturforskning. Det är intressanta frågor som skillnaden mellan slump och spontanitet.
Mm.
Jag kanske ska kolla upp den. Se om jag har.
Det tror jag markerar också.
Spontanitet och slump. Det är väl bara en jävla lingvistisk skillnad, eller?
Oh, nej.
Nej. Spontaniteten skiljer sig från slumpen därigenom att den har större omfång. Där stannade jag till och tänkte, okay.
Spontaniteten är mer.
Den har större omfång. För allt som är resultat av slump är sådant som sker sig själv. Men allt som sker sig själv är inte av en slump. Där gjorde han väl den lingvistiska skillnaden där då. Så man ska bara veta vad det betyder.
Lite längre ner får vi reda på att djur kan inte ha tur.
Nej, nej, nej.
Det är så obesjälade ting, djur eller barn, gör aldrig något av en slump eftersom de saknar beslutsförmåga. Inte heller tillkommer tur och otur dem.
Men vänta, de har ingen beslutsförmåga för de har ingen själ.
Nej,
det är väl allt en slump då kanske? Ja.
Spontanitet däremot tillkommer både de övriga djuren och många obeskälade ting. Hästen kom av sig själv, säger vi.
Mm.
Den är förvisso räddades genom att komma, men dock inte kom för att bli räddad. Och pallen föll ned av sig själv. Den stod sedan så för att man skulle kunna sitta på den, men den föll inte så för att man skulle kunna sitta på den. Alltså,
det var ett exempel som jag nästan förstod i alla fall. Att pallen trillade så att jag kunde sitta på den. Men det var inte det som var liksom själva syftet med pallens fall.
Nej, och det här är ju någonting med han har ju ett orsaksbegrepp som är udda för oss. Enligt Aristoteles finns det fyra orsaker
Ja, det var där i början, va?
Det är 113. De fyra orsakerna.
Ja.
De är den materiella orsaken, den formella, den verkande och den finala.
Mm.
Så det är liksom...
Ja, och vad fan betyder det då?
Jo, men att det handlar liksom inte om några atomer som studsar runt och så händer det grejer.
Nej.
Med krafter som verkar hit och dit, utan... Ja, men den här finala orsaken är ju rätt så spännande. Så man tänker sig att... Jag kan inte riktigt det här såklart. Det kan vi ju aldrig. Men stolen kanske finns till för att du ska sitta på den.
Mm.
Då är det den finala orsaken.
Ja.
Den materiella orsaken kanske är träet då. På något vis. Men... och den formella är liksom den formen som den tar. Den verkan, jag vet inte riktigt om det är stolsmakaren som ser till att den realiserar den formen som träet har liksom i sig möjligheten att bli en stol.
Ja.
Det är det som är...
Men framförallt har det väl möjligheten att bli ett stort fint träd, och där är dens mål. Alltså som kattungen har en mål att bli en stor katt.
Just det, och rosens frö är liksom en potentiell ros.
Mm.
Redan. Den har liksom rosen i sig.
Ja.
Så tänker vi kanske inte så mycket nu, tänker du så? Nej, men det är liksom...
Nej.
Det känns som det finns en koppling till det här, för han skriver på något annat ställe om att allting har sin naturliga plats. Jord... Gravitationen fanns ju inte då, liksom, långt innan Newton. Så att jord vill neråt.
Mm.
Det, jag vet inte om den naturliga platsen för jord är liksom mitt i jordklotet. Jord och vatten vill neråt, eld och luft vill uppåt.
Just det.
Så det är därför elden liksom, därför luftbubblorna stiger uppåt.
Ja, och det är någon slags naturkraft snarare än någon gudlig kraft.
Ja, det är liksom inbyggt i de elementen.
Mm.
Så det är ju rätt coolt.
Det tror jag är det viktigaste man kan ta med sig från den här boken. Det är, allt har ett syfte från början, alltså vill det ditåt. Och sen så kan det liksom avbrytas av någon anledning.
Men då är det bara tillfälligt, liksom, om jag kastar en sten uppåt,
ja.
Så är det ju, stenen kämpar för att den vill ju neråt. Mm. Den är ju jord.
Just det.
Och då är det bara liksom en tillfälligt avbrott. På dess väg neråt. Mm. Till sin naturliga plats.
Ja, just det.
Så det, om jag tar med mig något, så är det nog det här med...
Var det något i denna som var att om man gräver ner en stol eller en säng, så börjar det växa träd ur den. Så att det är inte dess liksom naturliga mål att bli en säng, utan det är fortfarande att bli ett träd.
Ja, vi får kolla
så
det.
Så kan vi disrupta det liksom genom att hugga till den.
Ska vi kolla upp det? Det är i början av bok två. De första böckerna tycker jag var lite roligare.
Ja men precis. För det var ju sen när de kom in på rörelse som det blev jobbigt. Men...
Om man läser lite här i början av olika innebörder av natur. Så bland varandena är en del av naturen, medan annat är av andra orsaker. Av naturen är djuren och deras delar, liksom växterna och kropparnas yttersta beståndsdelar, som jord, eld, luft och vatten. Och de här skiljer sig åt från de föremål som inte är naturligt konstituerade. Så han skiljer liksom på konst, liksom artificiellt och naturligt. Så det jag skulle säga innan, det jag tar med mig är liksom den här, när vi säger att någonting är onaturligt.
Mm.
Och naturligt, det gissar jag att vi har liksom ärvt av Aristoteles.
Ja.
Att det här med att liksom någonting har i sig att det ska vara på ett visst sätt, eller
mm.
har liksom identiteten inbyggt.
Just det behöver inte komma från religionen, nej, utan det kan vara snarare från de här gamla filosofernas tanke att det fanns något som var naturligt.
Men är det, för det tycker jag genomsyrar hela texten.
Mm, så det är liksom, kan stämma.
Det var det ju etiken också. Människan, Aristoteles etik var det ju, att människorna är rationella djur. Så för att när vi, om vi, vi ska försöka fullända den här det innebär att vara människa ska vi försöka liksom realisera. Då blir det bra.
Yeah.
Jo, men han skriver så här. En säng eller mantel däremot eller något annat sånt slags föremål för så vitt det stämmer in på en sån bestämning och i enlighet därmed är ett resultat av konstfärdighet har inte någon inneboende drift till förändring. Jo, just det. Sen gräver han ner sängen som du sa på sidan 107.
Ja, det var det. Mm. Exemplifierar man gräva ner en säng.
Om man skulle gräva ner en säng i jorden och den skulle ge skott, då skulle inte en säng utan trä uppstå. Då den hantverksmässiga sammansättningen av träbitar till sängar såväl som konstfärdigheten endast tillkommer föremålet av en tillfällighet medan dess substans är vad som förblir samtidigt som det kontinuerligt undergår ovan nämnda process av förändring. Så det regrederar liksom till sin ursubstans eller materia då.
Just det. Träet är sängens natur. Bronset är statyns natur.
Men jag har liksom för mig att jag läste filosofi en gång för länge sedan. Då var det liksom så här, ja men statyn finns liksom i stenblocket. Ett sånt minne av att så skulle man lära sig tänka som en aristoteliker.
Men det tycker inte jag verkar stämma då?
Det kanske finns, det är uppenbarligen finns ju den potentialen att bli en staty.
Ja.
Fast det är inte riktigt...
Det är inte naturligt.
Det är lite mothås.
Ja. Ja, precis. Det låter inte så som Aristoteles skulle ha sagt det, men det kanske, han kanske fick till det med.
Sen säger han säger väl inte att onaturligt är dåligt. Nej, etiken, det gör han nog ju någonstans.
Mm, det skulle han inte vara rädd för att säga nej. Nej, men precis, men det är hyfsat lätt. Men som de här fyra orsakerna, det var liksom lite svårt att förstå vad han menar, men det finns i alla fall, det kommer inte med sig, det finns fyra orsaker som skapar saker i naturen, förändringar och allt som sker. Och sen så lite slump på det, lite spontanitet på det. Ja, just det, Rut först pratade han om slump och spontanitet i kapitel 5. Sen i 6 så avgör vad skillnaden är. Mm. Han gjort först.
Så kul är det alltså.
Jaha, du. Kapitel 8 där, alltså, vad är detta nu då? Att naturens skeende är till för något skull och inte bara ett resultat av nödvändighet. Det är till för något skull.
Men det är väl...
Säljs låter det regna, men inte för att vetet ska växa, utan för nödvändighet.
Måste Säljs låta det regna? Nej, det är inte det va?
Det är bara av en tillfällighet som vetet växer när det regnar.
Så det regnar inte för att vetet ska växa? Var är du?
Sidan 127. Ja, det här har jag skrivit i marginalen. Var det Säljs eller var det inte Säljs? Som gjorde så det regnade. Ja, det är.
Men det är lite svårt att fatta. För någon annanstans står det liksom att okej, någonting blir till för att det liksom hade det inbyggt i sig eller för ett visst syfte. Men det är ändå inte så att världen har ett, jag tror det var förordet, liksom man kan inte se det som att i framtiden finns liksom en idealvärld i framtiden som allting strävar mot. Det menar han tydligen inte heller.
Okay.
Så det finns liksom ingen förutbestämd, inget mål på det sättet. Men rosen finns ändå potentiellt i fröet på något vis.
Ja.
Det är någon slags skillnad där.
Det var någon som skrev om att en promenad är till för att man ska rensa tarmarna.
Ja, det stärker jag också under. Mm.
Ja, men det var, ja, sådana saker var lite kul att få veta hur de levde. Men det var inte bara därför i alla fall. Man tog promenader.
Menar han då att gå på toa eller att
jag tänkte mig att
matsmältning.
Jag kan ju gå promenader för att liksom släppa gaser.
Ja, det är det man gör när man rensar tarmar.
Ja, det kanske man gör. Inte. Rensar det från.
Vad vill han säga med det?
Ja, det var ett exempel på att
om det inte inträffar när du promenerar, då säger vi att han promenerade förgäves. Eller att promenaden var förgäves.
Mm.
Ja, men det är ju den här lite snorgen, vad som är till för vad och för vems skull.
Om man sa att någon hade tvättat sig förgäves eftersom det inte inträffade någon solförmörkelse, så skulle det verka löjligt.
Det är därför du tvättar dig.
Ja, nej, men det var ju bara ett knasigt exempel på.
Jaha, ja, ja.
Så ska man aldrig säga.
Nej.
Nej. Har du tvättat dig förgäves så blev det ingen solförmörkelse.
Orimligt.
Mm. Stenen föll inte för att träffa någon. Den föll av sig själv. Men sen träffade någon ändå. Det var någon form av slump där då.
Just det, för att
ja, det är samma som med pallen då som råkade trilla.
Men hur är det, för att allting, det är någonting har jag fått fram med liksom levande varelser, de kan sätta sig själv i rörelse.
Mm.
Men det kan ju, kan stenen det också?
Nej, men det fattar inte jag, för det var någon besjälade varelse som kunde sätta sig själv i rörelse. Men djur har väl ingen själ, va? Enligt
Descartes.
Ja, det är långt senare.
De har inget. Jo, det har de kanske. De lever ju. Alltså de har inget förnuft på samma sätt som människor, tror jag Aristoteles sa. De har ingen tur eller otur.
Konsten här då. Allmänt sett fullbordar konsten det som naturen är oförmögen att verkställa. Så vi kan hjälpa naturen där. Du kunde inte göra en staty här, bronset.
Men då är all konst onaturlig. Ja. Vi tvingar ju in stenen kanske.
Så att den fullbordar det som naturen är oförmögen. Så att det, ja.
Var är, men det, för det är ju intressant. Var är du nu?
Det är 129 under huruvida naturens skeende sker för något skull. Eller bara liksom av ren nödvändighet.
Av den anledningen undrar vissa huruvida spindlar, myror och andra sådana djur utför sitt arbete med hjälp av förnuftet eller något annat. Mm. Är de konstfärdiga?
Ja. Jo. Ja. Det sker saker i alla fall i naturen av olika anledningar.
Mm. Fan, jag tyckte jag hade fattat här, men jag känner att är det svårt att greppa gubben.
Ja, det hade varit lättare om det var tydligare, sa jag. Allting sker av den här anledningen. Men nu är det många olika undantag han tar upp hela tiden.
Mm. Ja, det kommer nog falla på plats.
En dag, ja.
Men det här är ändå roligare än. För sen är det mycket snack om så här, olika linjer och oändlighet och. Kan en sträcka vara sammansatt av punkter?
Mm.
Det var inte så kul att läsa kanske.
Nej,
säkert det, jätteviktigt.
Jag kan säga det redan nu. Det bästa jag läste var när han avfärdade Zenons paradox genom att säga att ett nu består både av dåtid och av framtid. Det är så fint beskrivet av ett nu. Medan sen har hävdat att om det finns liksom ett nu så kan inte rörelse finnas, för då är ju pilen stilla i det här nuet.
Just det, ett nu är bara en gräns.
Mm.
Det är liksom ingen, det upptar ingen tid.
Nej, just det.
Det är bara ett snitt mellan.
För det är ju sånt som jag minns jag tänkte på som barn liksom. Man sa nu, så när jag har sagt det så är det över. Men då tänkte jag fel då som barn. Utan det, nu är ju bara en.
Men det kommer jag ihåg, för när vi hade filosofi på gymnasiet så då läste vi om Zenons paradoxer. Det är ju de med Achilles och sköldpaddan. Mm. När Achilles har kommit, om sköldpaddan startar lite för, så när Achilles har kommit halvvägs till sköldpaddan så har han halvan kvar och så halvan.
Det är som att man kan dela allt i oändlighet.
Ja, så han kommer aldrig i kapp.
Nej.
Men då kommer jag fråga läraren så här, men hur, för jag tyckte så fan, det här går inte att lära, det här är oläsligt.
Ja, jag minns att jag då också, men nu får jag inte ihop det riktigt, men då minns jag att jag tyckte att det stämde. Ja, man kan dela halvan så många gånger så det kommer aldrig fram.
Så frågade jag filosofiläraren, som han bara sa, ja, Wittgenstein, ni skulle ha sagt att det är en icke-fråga. det var inte tillfredsställande.
Nej, det var det inte. Nej, Aristoteles löste det genom att hävda tiden var det inte går att dela upp, eller?
Ja, och det större är för att nu tänkte jag, så nu har jag lärt mig hur man kan säga emot Zenon.
Ja.
Men sen vet jag inte om jag har det.
Nej.
Men det var någonting att ja, du kan dela in tiden eller sträckan i oändligt många delar. Mm. Potentiellt.
Mm.
Men inte i verkligheten. Så att du kommer till rygga lägga hela sträckan. Alltså att det är en uppdelning mellan liksom, möjligt och verkligt.
Okay, okay.
Så det är oändligt, potentiellt oändligt, fast det oändliga kan aldrig realiseras.
Nej, okej.
Okay. Ja, men jag känner att om Zenon hade suttit här så hade vi bara...
Ja, nej, men sen så handlar väl resten av boken rätt mycket om rörelse då, på olika sätt. Och det är nästan omöjligt att förstå.
Allting handlar ju om rörelse.
Ja, men de två första böckerna var ju om natur och orsaker och så. Men sen resten då är det mycket...
Rörelsen är ju lite tid. Men tid är bara ett mått på rörelse. Minns jag. Det är bara något vi säger för att mäta. Om vi ska tänka tid så måste vi tänka att något har förflyttat sig.
Ja, just det. Det är bara tal som beskriver rörelse. Ja, men det var, ja, den kan jag också ta med mig här.
Om allting hade stått stilla så hade tiden inte funnits kanske.
Nej.
Har vi inte behövt den.
Just det, och det kanske därför man då tänker faller ett träd i skogen om ingen... ja, men ungefär så. Om man tänker sig en platsboende där inget händer.
Inget rör sig?
Nej, då finns inte tid där.
Så vi bara är helt stilla. så kan vi stanna tiden.
Ja, luftpartiklarna rör sig, va? Så att det är ändå... Ja, nej, men här någonstans så skrev jag att när man läser gamla dramer och så är det, även om det är lite lurigt att förstå alla hedersbegrepp och spådomar och så är det liksom lättare att förstå vad de pratar om än i detta här, för jag är inte riktigt med på liksom själva grunden. Vad är det som är problemet?
Ja, just det, för där handlar det om människor och känslor och kultur.
Ja.
Här är det liksom, här är det naturvetenskap.
Ja, jo, men även naturvetenskap är jättesvårt även idag, men då förstår jag i alla fall vad de pratar om så. Jag kan föreställa mig kvantmekanik är svårt, men jag förstår i alla fall själva problemet de försöker lösa.
Så vad är det du inte förstår?
ja, men det är mycket av det här med det. Rörelsen äger rum i det som rörs.
Ja.
Jag säger mig ingenting.
ja, men det är väl sånt. Om grejer krockar. Hur överförs rörelse från någonting annat?
Mm.
Sånt håller vi på med på fysiken. Det minns jag läste på komvux. Och sen då var det olika krafter. Då kommer en kropp och så bil krockar i den här hastigheten. Och då överförs det en kraft till något annat.
Mm, det här då. Det vore absurt om två rörelser skulle frambringas på en och samma gång.
Mm.
Okej. Okay. varför är det så himla absurt?
Ja, det har han sagt. Om du bara läste argumentet innan.
På den tiden så kanske alla var med på det. Att, ja, det är såklart det är absurt. Men nu är jag inte riktigt med.
Nej, tror du inte han var lite cutting edge? Men vi kanske ska säga något att han bygger ju upp till, han har någon slags idé om att inget vissa grejer kan röra sig själv, men det är ändå mycket så att för att någonting ska röras så måste det ha liksom fått en knuff av någonting annat.
Mm.
Och om man följer hela den kedjan bak, vad rörde det som rörde det som rörde det?
Mm.
Då landar du i vadå?
Ja, men precis. Det är den första röraren som jag läste om boken, att det är det som är, lanseras här då. Och så, men där blir det återigen intressant att jag, sista boken där, man kommer till, okej, det finns en som har rört någonting först.
Men den är inte, den rör inte sig själv.
Nej, då kunde bevisa att den hade ingen storhet, liksom ingen fysisk kropp, för det var omöjligt då. Så då har vi bevisat att det är liksom en form av väs.
Det är något övernaturligt.
Ja, just det. Onaturligt.
Eller övernaturligt.
Över.
Right. Ja, men jag tror det, för att kanske om onaturligt är något som inte är på sin plats eller som inte har realiserats, så är det här liksom vad fan, jag skrev någonstans om det övernaturliga, alltså att fysiken pekar liksom mot andra grejer som, okej, nu har vi undersökt rörelse, det leder fram till det här. Den här orörliga röraren som sätter igång allt, den måste finnas för att fysiken ska funka, men det får vi undersöka sen i metafysiken kanske.
Ja, just det.
Och jag tror att formerna de är också övernaturliga. Så att det är liksom i utkanten av naturen finns det lite övernaturliga grejer som ändå behövs.
Ja, men det var ett fint slut där, i alla fall, för då, det var ju liksom lättare att förstå ett form av gudbegrepp där, att nu det finns någonting bakom allting.
Men då gissar jag ju att när vi sen läser Bibeln, eller liksom, för jag vet ju att kristendomen var hyfsat kompatibel med Aristoteles. Det går ju att känna här att här är det liksom inte ett gäng gudar på Olympen, utan här är det någon stor en, skriver han också, det är noga, det behövs bara en. En kraft, en orörlig rörare som inte är kroppslig, som liksom sätter igång.
Just det, men för egentligen så jag såg fram emot att läsa det här, för att han är ju på min filosofiska sida här då. Jag blev liksom irriterad av Parmenides som säger att det inte finns rörelse. Och så kommer här en stor tjock bok som förklarar att det finns visst då.
Det var det här du ville ha?
Ja, det var precis det jag ville ha. Jag förstår inte riktigt argumenten, men jag är egentligen helt med dig. Klart det finns rörelse, för fan. Men jag önskar att jag kunde också själv argumentera mot Parmenides. Men
du får nöja dig med bara att han säger ju att rörelse är viktigt och finns, och det behöver vi jobba med. Yeah. Inte bara det som om Platon eller Parmenides säger, men det är inte riktigt verkligt.
Nej, just det. Nej, precis, för det är lite otillfredsställande för mig bara, att de bara säger, men det, jag kan inte förklara det, så där finns det inte. Men det är också genomgående i hela boken med det här med oändligheten, som är, det är ett härligt begrepp ju, som vi alla människor tänker på och inte kan förstå. Jag minns jag hört någon sån filosofiska rummet där de pratade om det, och då är det någon filosof som sa att det är liksom inte lönt, vi kan inte greppa det bara.
Men nej, ändå håller de håller på med det. Han pratar om det så självklart.
Ja, men precis, på den här tiden så var det med, det var någonting vi ska reda ut liksom. Han har inte gett upp här ännu, utan det går att förklara och det går att...
Men det håller de ju på, jag såg någon dokumentär om så här, att hälften av alla matematiker som jobbar med oändlighet de blir galna.
Ja.
Att det är, man ska passa sig för det.
Just det. Ja, vi läste ju en bok om Bertrand Russell nu på fritiden här också. Och där är det också så att många av de som håller på med oändligheter också. Och några av dem blir ju galna där.
Ja, just det, de var med där, den här Carnap och vad de heter.
Ja, just det, precis, det är väl de som blev galna. Men också var det ju det som gjorde att de hade en så himla bra teori för att förklara hur matte funkar. Men sen kom Russell på att det här med oändligheten då. Ja, det var någonting där i alla fall som bara förstörde allting. Så att det är liksom ett begrepp som det är helt omöjligt. Men Aristoteles har verkligen, han påstår sig liksom åtminstone kunna beskriva och förklara att det finns på vissa ställen, och hur vissa saker inte kan vara oändliga men andra kan vara det.
Ja, men jag har ändå svårt att beskriva vad han faktiskt har sagt. Jag vet att han pratar om oändlighet, men jag kan inte återge det.
Nej, det kan jag inte heller göra, men det är som att det är någonting som man hela tiden måste återkomma för att förklara olika saker, så måste man ändå...
Man behöver hantera det.
Ja, precis. Man kan inte låtsas som det inte finns. Eller.
Så det är väl, han sätter väl lite agendan, kanske man kan säga, för framtida naturvetare. Så det här är grejer vi behöver ha koll på.
Precis, för han säger nu på sidan 156 att det blir många omöjligheter följer om det inte finns någon oändlighet överhuvudtaget. För i så fall kommer tiden ha en början och ett slut. Jo, så.
Mm.
Ja. Och det är omöjligt tydligen då. Men det... Ja, men precis. Men det kan man väl hålla med om då. Att det är klart att det uppstår konstigheter om det inte finns något som är oändligt. Finns det inte oändligt antal med tal till exempel? Vilket är det sista talet då?
Men, och där lanserar han alternativet att oändlighet existerar som möjlighet. Det var, tror jag det var okay. Det vi pratade om med scenen. Mm. Att, det här tror jag, det här skulle jag vilja försöka fatta lite mer, den här skillnaden mellan möjlighet och verklighet.
Mm.
Liksom möjligheten det har ju någon grad av verklighet antar jag. Mm. Eller så är jag vet inte riktigt vilken status den här möjligheten har, men uppenbarligen tillräckligt för att man kan prata i de termerna.
Ja, det är för att det blir, vad kallar man det, omöjligheter följer om man inte kan prata om oändlighet.
Oändligheten är möjlig på samma sätt, på det sätt som materien är möjlig och finns inte i sig. Det vill säga på det sätt som det ändliga finns i sig. Så det finns kanske ingen, kanske inte finns någon ren materia utan någon form alls. Alltså att det är bara, det är liksom en slags gräns så här. Jag vet inte.
Den här då. Det följer alltså att oändlighet, det är motsatsen till vad folk säger. Det är intressant.
Vad säger folk?
Han säger bara vad det inte är då. Det oändliga är inte det som inte har något utanför sig. Oändlighet är inte det som inte har något utanför sig. Utan det för vilket det alltid finns något utanför.
Den här då, oändlighet är helhetens materia.
Oj. Ja, här har jag noterat att det är ungefär som en dikt, det här oändlighetspratet. Det blir, oändligheten är nämligen materien hos den fullständighet som tillkommer en storhet. Det är många liksom härliga ord här som är.
Men då är det förklarande fotnoter så här. Liksom materien existerar oändligheten. Betraktad för sig endast som möjlighet och mer precis som en möjlighet vilken inte kan förverkligas som sådan.
Okay.
Materien är förvisso till sin möjlighet ett föremål, men den kan inte förverkligas som sig själv utan bara som en aspekt av ett föremål. Oändligheten är till sin möjlighet en helhet och på så sätt även helhetens materia, som i fallet med den oändliga processen av delning av en helhet i allt mindre delar. Som säger någon ju säger.
Okej, men för det låter lite som att man gömmer sig bakom någonting här. Att säga att det finns, men det finns ändå inte.
Ja, det här var nog ett bra verktyg för att lösa en massa problem. Det här med, vad heter det? Potential och verkligt. Potentiellt och verkligt.
Ja, men då kan jag säga Gud finns som en möjlighet. Men inte på riktigt. Jag har inte sagt så mycket då, menar jag. Utan det är...
Men då existerar Gud. Enligt fotnoten här. Liksom materien existerar oändligheten.
Okej, den existerar.
Det endast som möjlighet.
Ja. Ja, men inte på riktigt.
Så det finns olika grader av verklighet, tror jag. Någonstans står det att formen är natur i högre grad än materien.
Formen är en högre natur än...
Nej. Formen är också natur. I högre grad än materien.
Ja, formen är mer natur än vad materien är då.
Mm. Mm. Varje föremål utsägs ju med utgångspunkt i sitt fulländade tillstånd snarare än med hänsyn till när det endast är möjligt. Vidare uppstår en människa ur en människa men inte en säng ur en säng. Okej, så vi pratar om krukan här.
Ja.
När den har sin form liksom. Ja. Visst, den består ju av materia.
Mm, men inte det.
Materien, den rena materien är ju lite overkligare. onaturliga till och med.
Ja, det låter konstigt, men visst.
Det är det. Ja, jag tror vi måste liksom jobba upp det här sättet att vara i världen.
Just det.
Hoppas vi inte fastnar.
Nej, jag hoppar direkt till bok 4 här nu som handlar om plats, tomrum och tid.
Yes.
Jätteintressant. Rubrikerna tycker jag är bra. Fenomenet plats. Argument för dess existens.
Shoot.
Alltså, ja, men återigen, vad fan menar de med plats? Och ska man argumentera för att det finns något som kallas plats? Okej, vi kör.
Varje kropp färdas förutsatt att den inte hindras mot sin egen plats. Vilket för vissa kroppar innebär en riktning uppåt för andra neråt. Det har vi snackat om.
Ja, stenens plats är på marken då.
Då kan vi definiera uppåt och nedåt. Det, uppåt är nämligen inte vad som helst, utan en riktning i vilken eld och det lätta färdas.
Ja, just det. Och, det minns jag också. Det var ganska fint sätt att beskriva uppåt bara.
Mm. Vad ska vi gå? Neråt.
Jag ska inte peka liksom.
Nej.
Det säger ingenting.
Du bara släpper en sten dit.
Det är som man har fallit i en... Vad heter det? Lavin. Då ska man ju spotta. För att se vad som är upp och ner. För du kan liksom ha tumlat runt där liksom.
Ah, så om just du då, vatten.
Om du börjar gräva det, ditt huvud pekar så kan det vara neråt.
Fick du lära dig det här på lavinkursen vi gick? Ja. Nu minns jag inte.
Oh, du måste spotta.
Ja, smart.
Ja.
Jaja.
Eller kasta en sten då.
Det är svårt. Så sitter man ju fast där.
Precis. Men visst, det kanske de fick från Aristoteles.
Jo, men jag minns från här att platsen är det som primärt omger varje enskild kropp. Just det, nu minns jag allt. För att Newton sa ju att det finns liksom en absolut rymd. Alltså plats är liksom... Ja, det är stort rum kanske, kan säga. Mm. Och så, men för Aristoteles så är plats... Det är liksom det som... Jag vet inte om min kropp, det är där, om huden är min gräns.
Ja, men det var tomrummet va? Som var...
Nej, det finns inget tomrum.
Nej, okej, men jag trodde det var tomrummet beskrevs som bara precis det som omgav din kropp, så att säga. Eller var det platsen gav? Eller det kan vara platsen då?
Men platsen, vad fan är platsen då?
Ja.
För kropp, alla kroppar har någon slags hud liksom.
Mm. Ett skal.
Skal.
Och precis det som omgör den gränsen där som omgör det, det är, ja, det är väl platsen då.
Platsen är liksom gränsen för kroppen. Så det finns inget tomrum, tror jag. Det sa ju atomisterna att det finns tomrum och så atomer som studsar runt. Formen utgör sakens gräns. Medan platsen utgör gränsen för den omgivande kroppen.
Ja, just det. Mm. Det var det. Platsen utgör gränsen.
Mm.
Ja.
Så nu är du där du är din plats.
Ja, ja, men det är som omger mig. Precis. På scen 167 så kommer det ett fint filosofiskt problem här. Med anledning av Zenons problem då. Finns det en plats... För platsen själv.
Platsens plats.
Mm, och så vidare i det oändliga. Platsens plats. Sens plats. Så vidare. Så då måste vi alltså stå det här. Inte bara vad det är utan finns det överhuvudtaget. Så avslutar han det kapitlet om. Som faktiskt heter argument för dess existens.
Plats.
Platsen. Så är det nödvändigt att betrakta om fenomenet plats är inte bara vad det är utan om det finns. Finns plats. Och plats kan då inte vara detsamma som dess form eller materia. Nej, det visste jag. Det kunde jag nästan räkna ut. Men det är ett kapitel här också då, om det.
Nu börjar jag liksom, tankarna börjar fladdra iväg. Nu lät du helt galen. Vad är det vi pratar om egentligen?
Jag vet, men visst var det så att läsa den här boken.
Kanske var tecken.
Ett föremålsplats, krukans plats är inte detsamma som dess materia.
Absolut inte.
Nej, visst, det låter så självklart. Så att, men det är ändå liksom ett kapitel här som ska...
Platsen... Ja, just det. Ja, men jag tänker den här gränsen, kärlet liksom.
Det kommer tydligen från så det här ja, i Platons Timaios, som vi inte vill ha läst.
Den ska vi läsa sen.
Platon i Timaios säger att materia och rum är samma sak.
Det är det ju inte. Nej, det vore absurt.
Så att det är därför han har med det här kapitlet då, att någon tidigare har faktiskt påstått det. Vi borde sannolikt be Platon förklara om det är tillåtet att avvika från ämnet. Varför varken formerna eller talen befinner sig på någon plats?
Ställ honom mot väggen.
Mm, vi borde ju be Platon förklara det. För det har han ju sagt i Timaios här tydligen. Eller ja. Alltså det, enligt hans eget argument så blir det konstigt då varför inte formerna eller talen har någon plats.
För de är i någon annan dimension.
Ja.
I det världen.
I det världen där, ja. Så de har ingen plats.
För det är bara liksom fysiska kroppar som
försöker efterlikna.
Har plats.
Ja, just det. Materia och rum är samma sak, men idén är något annat då, ja. Det är inte materia. Se vad vi kan. Vad lärde vi
oss? Jo då. Mm. Men jag kan bara ställa en fråga. Finns oändlig rörelse för Aristoteles?
Nej. Eller oh, gud, jag skulle säga nej.
Ja, men det finns ett undantag.
Ja. Men det är någonting inte om det finns en ändlig värld så finns inte oändlig rörelse, eller? Eller något sånt. Något tillägg var det.
Cirkelrörelsen.
Ja, just det.
Cirkelrörelsen.
Där, ja.
Om någonting rör sig på en linje så måste det ju vända i ändarna. Det finns tre sorts rörelse. Cirkelrörelse, linjär och så blandad.
Och blandad, ja.
Catch all. Men, nej, men för att, så cirkeln är liksom den är lite speciell. Och då, för han är inne på, vi har inte pratat om det femte elementet ju. Den, kan ju tillägga att den här fysiken gäller ju bara under himlen.
Mm.
Sen utanför himlen finns ju det femte elementet.
Okej, står detta i boken här?
Ja. Lite i några bisatser.
Ja.
Nej, men är det femte elementet?
Ja, är det inte röran då?
Det är etern.
Jaha, det är etern där uppe.
Etern, ja. Och den...
Var har fått den ifrån? Är det någon tidigare naturfilosof som pratat eter?
Vet jag faktiskt inte. Nej. Men så är det liksom en annan fysik. Och då har jag för mig att jag har läst innan att planeterna eller stjärnorna rör sig i cirkelrörelser.
Mm.
De är ju liksom lite bättre. Och sen på jorden är det inte så mycket cirkelrörelser utan blandat kanske. Okay, lite linjärt.
Mm.
Och så tänker vi ju inte längre. Nu är det ju samma fysik i hela universum.
Just det.
Jorden är inte special.
Nej, vi har inte en egen här. Jag ska bara nämna här då att tala om Zenons problem som är så svåra för oss. Att upplösa Zenons problem, nämligen att om platsen finns så kommer den att vara i någonting, är inte svårt. Alltså det är inte svårt att upplösa hans problem.
För Aristoteles?
Nej, jag ska inte riktigt varför. Men således är det inte nödvändigt att gå vidare med frågan om var platsen själv är i all oändlighet. Så det behöver vi inte hålla på och tjafsa om.
Ja, vad skönt.
Mm. Men Zenon sa nämligen det att liksom, ja, det är där om platsen finns, då har väl den en plats. Och så vidare då. Men det
var en av hans mindre kända paradoxer kanske.
Ja. Ingenting hindrar den primära platsen från att vara i något annat. Nej. Vad bra.
Ja.
Ska vi hoppa vidare till nästa bok eller har vi...
Mm. Har vi mer kvar menar du?
Finns det olika sätt att vara på en plats. Och sen kommer tomrummet också som då är skilt från plats.
Jag trodde vi liksom hade kommit till den orörliga röran.
Nej, det är väldigt långt kvar.
Okay.
Det finns inget tomrum i bemärkelsen plats. Ja, det här är att tomrummet är bara där kroppen är. Alltså en grej finns.
Det finns inget?
Finns inget eget tomrum.
Nej. Det gör det ju inte. Det vore absurt.
Verkligen. Man nämner här också den här när man placerar en kub i vatten så medför det att så mycket vatten som motsvarar kubens storlek kommer att flyttas undan. Här. Vad heter han?
Archimedes.
Archimedes. Jag nämner inte Archimedes här, men det är, bara, det är en allmän sanning.
Det vet alla. Mm. Det var...
Och det förhåller sig på samma sätt med det som är i luften, säger han. Så att om du kommer in i ett rum så förflyttar du lika mycket luft som din egen kropps massa är. Då.
Så jag kanske tänker att det är tomt.
Ja.
Men jag knuffar runt andra
det gör det.
Kroppar.
Det är bara det att det inte är tillgängligt för våra sinnen. Vi ser inte det.
Men nej, nej.
På samma sätt som vattnet som vi kan se.
Det står någonstans att Aristoteles rör sig på ytan av föremålen. Alltså att han behöver inte gå in och hitta, vad ska man säga, så här, mikrostrukturer som vi jobbar med nu, liksom atomerna och sånt. Det behövs liksom inte i hans fysik, utan då har vi de här kropparna och föremålen och de levande vaserna med sina gränser och som förändras och strävar
till olika former då kan få.
Precis, så det är mer form än struktur kanske, eller? Ja, inte gå in i, det förklaras liksom inte inifrån de här små partiklarna.
Nej, just det.
Så det är ju...
Ja, det är fint. Sen följer här då i bok 4 som jag fortfarande kvar i det med tiden, men det har vi redan pratat om nuet och allt det där. Att det är bara ett tal. Tiden är ett tal för att räkna rörelser mer eller mindre då.
Just det. Det är mer som ett verktyg nästan.
Mm.
Och det finns inget nu. Nej.
Ja, sen så grottar vi ner oss ännu mer i rörelse i bok 5. Det var inte så lång den boken, men den var svår att ta till sig.
Jag tror det var här någonstans som jag började läsa lite snabbare.
Ja, men det, precis, men det är också lite för att det känns som det är samma som i Platon, att det, blir liksom, det känns som det upprepar. Det kan inte är det, men det känns som det är... Ja, nu pratar vi rörelse igen här nu. Och har vi inte redan gjort det?
Det är ju bäst i början och slutet. Så är det ju alltid.
Just det.
Ja, men sen bygger ju upp rätt så mycket till det här
han
sista...
guld här, på ett märkligt sätt. Vad jag menar är att det måste finnas något som är underkastat rörelse. Exempelvis en människa eller guld. Vi är underkastat rörelse. Undra om det är guld han menar.
Guld.
Människa och guld. Ja.
Fattar inte.
Nej, jag är inte med. Man vill ha en lärare man kan räcka upp handen till här. Det måste avgöras vilka rörelser som är motsatta varandra. Det förklarar han sen det här då. Det kan man väl förstå.
Har du fattat det? Det är två olika slags motsatser som återkommer hela tiden. Konträr och kontradiktorisk.
Mm. Just det.
Nej.
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 Nästan. Det kändes som jag hade något på gång där om... rörelser kan gå på två olika håll, men vänta med sjuk till frisk och frisk till sjuk. Det kanske bara är men det är tillstånd av vila, saker som inte rör sig då. Det förekommer konträra motsatser, till exempel vila inom hälsa. Det är konträrt motsatt vila inom sjukdom. Om sjukdomen bara är och vila sig i sin sjukdom.
Det är olika slags vila.
Ja, det är olika slags vila. Då.
Det är...
Och sen också rörelsen från hälsa till sjukdom. En annan rörelse. Ja, gud.
Jag känner mig lite matt.
Ja.
Ska vi inte...
Ska vi inte gå vidare?
Ska vi inte gå vidare nu? Ja. Jag tycker att... Jag menar, det här är ju, det är svårt att rekommendera den här boken till någon.
Ja, alltså jag vet inte om det är översättningen för Platon, så är ju mycket trevligare att läsa.
Nej, men jag tror att... Nej, den är väl så här.
Den är så här, ja.
Alltså kanske om du är... Fan, alltså, om du är liksom naturvetare som vill... Nej, alltså jag ångrar ju, inte, ångrar ju aldrig, ångrar aldrig en god bok.
Nej, men det, när man läser Platon så har han olika liksom karaktärer som får framföra olika åsikter. Mm. Och där kan jag då tycka att det är svårt att veta vad är det du vill ha sagt med den här Platon? Vilken av karaktärerna är det har liksom den rätta och den fela? Men här är det mer tydligt, här är det bara Aristoteles åsikt. Det är det här jag tycker.
Men det ligger alltså, ju närmare en liksom avhandling som vi tänker oss den idag.
Mm.
Platon är ju lite, det är mer som ett skådespel fortfarande. Ibland ganska tunn dialog där det egentligen bara är Sokrates som ska säga en massa grejer. Men Platon är också lite mer, lite flummigare ibland, som kan vara kul.
Mm. Ja, det är en historia och sådär också. För det vill du hoppa till bok 7 nu, om det är det som rör och det som rörs. Eller är det bok 8?
Jag vill hoppa till nästa...
Den första röraren.
Jag vill hoppa till nästa bok.
Okay.
Metafysiken. Ja. Men okej okay då.
Till nästa fysiska bok, okej.
Okay. Vi har ju pratat om bok 8.
Ja.
Att, alltså det är ju, ja, det är ju slutklämmen liksom att mm. det här... Någon slags gudomlighet nästan. Någonting som sätter igång all rörelse. Det är där. Det är liksom klimax i boken.
Just det.
Den orörliga röraren.
Menade han att tiden uppstod när den gången röraren... Ja, så måste det vara då. För tid finns ju inte om det inte finns rörelse.
Att han sa ju samtidigt att tiden måste vara oändlig.
Ja. Det sa han ju.
han är inte perfekt.
Nej, det är precis. Nej. Men det kanske inte finns något slut på tiden då. Men det fanns en början.
Fast då var den ju inte oändlig. Och det har han ju sagt.
Ja, det har han sagt.
Men just det, men den orörliga röran är ju inte en kropp.
Nej, här står det faktiskt. Tid har alltid funnits, väldigt tydligt.
Mm.
Att det alltså inte funnits och aldrig kommer finnas en tid då rörelse inte funnits, respektive inte kommer finnas, låter vi nu vara fastslaget på detta sätt. Det har aldrig funnits en tid då rörelse inte har funnits. Det låter vi nu vara fastslaget.
Men
och om rörelse alltid har funnits, då har ju tid också alltid funnits då.
När rör den första orörliga röraren vid någonting då?
Ja.
När knuffar den igång?
När knuffar den igång? Det
på den första dagen?
För oändligt länge sedan.
Just det, för den finns ju inte, den är ju... Den är ju övernaturlig.
Mm.
Så den knuffar igång grejer på något... Det är ingen vanlig knuff.
Nej. De första grunderna, vilka är eviga, har inte någon ytterligare orsak. Så de är alltid eviga, de grunderna.
Mm.
Så det har alltid funnits rörelse. Ja, men vad bra.
Men fan, det är ändå, man kan ändå tänka sig, jag tänker att du är liksom en munk på medeltiden
mm.
som sitter där och skriver av Aristoteles, så snackar man de andra munkarna om de här grejerna.
Ja, men redan de
det finns ju mycket att jättemycket att snacka om.
Ja, redan de tänker jag hört talas om då att Aristoteles var bäst.
Ja, det var ju bara Aristoteles. Ja. Det var ju inget snack, tror jag.
Nej.
Så det är bara liksom att uttolka då i relation till Bibeln, tror jag.
Just det.
Det var enkelt. Det här var inte så många böcker. Kanske. Nej du Simon, nu ger vi oss, tycker jag. Du vill inte ge dig?
Jag vill inte höra ett exempel på svaghet i tanken.
Okej.
Okay. Han avfärdar. Om man hävdar att alla ting befinner sig i vila och att söka argument för det under det att man bortser från varseblivningen. Det är ett exempel på svaghet i tanken och innebär att man ifrågasätter i princip hela naturforskningen. Och då, det kan man inte göra. Om man hävdar att saker befinner sig i vila.
Så vissa... Var det det Parmenides gjorde?
Ja.
Det... ja för dock, just det, för de är liksom en, det är ju det, rörelsen är ju... Utan rörelse är det inte lönt att hålla på med nej, fysik. Eller...
Nej, men precis så kan man ju hävda att han liksom, vad heter det, sa emot Parmenides och Zenon och dem. Att okej, om vi säger att det är så som ni säger, då, då behöver vi inte hålla på med naturforskning då.
Nej, och det kanske vi inte eller, behöver.
Nej, men... det kanske faktiskt var deras argument också. Var att nej, det finns inte.
Men,
så det är intressant att Aristoteles bara säga att det finns, för då kan vi liksom börja
ja.
Ta reda på hur saker funkar. Och det kan man ju hålla med om.
Ja.
Det vill, vi kan bara förutsätta detta.
Det är hans liksom grundaxiom. Mm.
All right, vi säger tack för den här boken då. Och blicka framåt. Vad är det nu? Jag har faktiskt ingen aning.
Nej, men nu är det ju då, jag tror det är ytterligare en sån här tung. Nu är det metafysiken.
Okej, det är mer Aristoteles.
Mer Aristoteles. Mm. Jag kan bara titta lite längre fram. Men sen blir det lite roliga. Sen blir det Euripides. Lite dramer. Aristoteles poetik. Mm. Alltså om diktkonsten.
Ja.
Den har vi redan läst.
Ja, men den kan jag ta igen.
Det blir kul. Sen är det lite mer Aristoteles till om själen. Och sen är det Platons Timaeus och Phaedrus. Sen är det slut på första året.
All right, men i Timaeus där ska du få... veta vad det är han argumenterar mot i den här boken.
Ja, mm. Och sen är det Bibeln.
Sen är det Bibeln, precis. Men det kommer dröja lite tid. Nu så ska vi då sätta tänderna i metafysiken. Men det kanske är roligare än naturforskning då. Föreställer jag mig.
Ja, den handlar, jag tänkte man kan...
Men är det det som vi menar med metafysik? Eller jag får tvärma att det är något annat han menar.
Jag läser från förordet här. Mm. I metafysiken ställer Aristoteles frågan om det varande så som varande.
Mm, äntligen.
Den strikt allmänna ontologiska frågan om vad det innebär att vara överhuvudtaget.
Okej.
Men fysik, som jag läst, reser istället frågan om det varande så som föränderligt. Och är därmed tillsammans med matematiken en andra filosofi. Så vi ska läsa den första filosofin.
Okej, okay, det låter som jag läste med fel ordning då.
Ja, men det finns säkert en tanke bakom det. Så det varande så som varande.
Mm. Det varande. Det blir spännande. Då avslutar vi bokcykeln för idag. Jag ses nästa gång.